Genom en mäktig och utsträckt arm så hade Gud befriat Israels folk ur slaveriet. Och varje gång som de hade hamnat i knipa så hade Gud räddat dem genom det ena undret efter det andra. Som jag berättade för barnen, när de var fångar i Egypten så hade Gud sänt plågorna över Egypten. När egyptierna hade förföljt dem vid Röda havet så hade Gud delat det Röda havet. Och de kunde gå torrskodda därigenom. När de inte hade någon mat att äta så föll det manna från himlen som de kunde äta av. När de blev törstiga och inte hade något att dricka så fick Gud vatten att komma ut ifrån klippan. Till och med när de bad om kött så dukade Gud ett bord för dem i öknen genom vaktlarna som kom. Israels folk hade hört Guds egen röst tala till dem på Sinais berg. Och vilken fantastisk upplevelse det var. Hela Guds härlighet var där dold bakom det där molnet. Och de hade hört hans röst med egna öron. Ibland så tänker jag att om det hade varit så att jag hade fått uppleva det där. Om det hade varit så att jag hade haft förmånen att få lyssna till Guds röst. Att få se de här miraklerna och undrena som hände dagligen. Då skulle jag aldrig tvivla. Då skulle min tro vara stark. Är det någon som skulle känna igen sig i det? Skulle känna, ja men då skulle det vara lätt att tro då. Med handen på hjärtat. Ändå så läser vi i den texten som Engelbert läste. Att det var på grund av deras otro som de inte fick komma in i Kanaans land. Israels folk var nu på väg in mot Kanaans land och de hade slagit läger i Kadesh som låg i öknen Paran söder om Kanaans land, så precis under Israel ungefär. Och vi läser om berättelsen som vi ska titta på idag ifrån femte Mosebok kapitel 1, så ni får gärna följa med. Femte Mosebok kapitel 1 vers 21 till 24. Moses han samlar Israels folk och han uppmuntrar dem. Han säger dessa ord: se, Herren din Gud har lagt landet framför dig. Drag dit upp och inta det, så som Herren dina fäders Gud har befallt dig. Var inte rädd och var inte förfärad. Stor entusiasm vilade över Israels folk under den här tiden. Och de kom med ett förslag dock innan de ville gå in i landet. Det står i vers 22: då kom ni alla fram till mig och sade, låt oss sända iväg några män framför oss som kan utforska landet åt oss. Och må de sedan komma tillbaka till oss med uppgift om vägen vi ska ta dit upp och om de städer vi ska komma till. Moses han frågar Gud om det här och sedan så läser vi i vers 23 att jag tyckte att förslaget var gott och jag tog ut 12 män bland er. En från varje stam. De gav sig iväg och drog ut till bergsbygden och kom till Druvdalen och bespejade landet. De 12 spejarna går ut under 40 dagar och bespejar landet. De kom till något som kallades för Druvdalen, står det här. Och vi läser i fjärde Mosebok kapitel 13 om den här Druvdalen. Kapitel 13 vers 24 så står det så här i fjärde Mosebok: de kom till Druvdalen. Där skar de av en gren med en ensam druvklase. Den bars sedan på en stång av 2 man. Dessutom tog de granatäpplen och fikon. Platsen kallades sedan Druvdalen på grund av den druvklase som Israels barn skar av där. Kan ni tänka er vilken frukt? 2 personer behövde bära den här druvklasen. Det var ganska så stort. Det var ett otroligt fantastiskt land. Och Israels folk, de hade med spänning väntat på att spejarna skulle återvända. Och när de fick höra att de var på väg så skyndade hela Israels folk ut för att möta dem. Det blev stort tumult och glädje i lägret. Vi läser om det i vers 26. Men efter 40 dagar vände de tillbaka sedan de hade bespejat landet. De gav sig iväg och kom till Mose och Aron och hela Israels menighet i öknen Paran i Kadesh. Där de avgav rapport för dem och hela menigheten och visade dem landets frukt. Och det står att de sa till Mose och folket, de lutade sig framåt för att inte missa ett enda ord som spejarna sa. Och de började med en mycket, mycket positiv rapport. De sa så här: vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Folket utbrast i ett stort jubel. De insåg att de här löftena som Gud hade sagt att han skulle föra dem in i ett gott land, det stämde. Det var sant. Och Israels folk var mycket ivriga om att få gå upp genast och inta det här landet. Men så kommer ett men. Efter att spejarna har avgett en god rapport så kommer de med ett men. Och jag vet inte hur det är med er, men det här ordet men ändrar på en hel del saker ibland. Jag fick en gång ett brev ifrån CSN. Jag hade sökt om bidrag för en speciell skola som jag skulle gå till, hade jag tänkt. Så jag skickade in alla ansökningarna, så fick jag ett brev från CSN. Med stor spänning så öppnade jag det här brevet. Och det stod: tack så mycket för att du har ansökt om stöd ifrån oss. CSN är förresten sån här skolan. Vet ni vad CSN är? Man får lån och stöd ifrån staten för att studera. Jag beklagar, för jag är svensk. Jag trodde att alla visste om det. Men i alla fall, staten ger pengar för att stödja en i ens utbildning. Så jag hade ansökt om det. Och brevet började bra. Det stod: tack för din ansökan och vi uppskattar att du tagit tid att göra det här. Men, tror ni jag behöver läsa resten av brevet? Det där ordet men, då vet jag vad som kommer. Okej, jag fick inte någon beviljning av det stödet, studiestödet. På samma sätt var det också här i Israel. Det står i vers 29: men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar till Anak där. Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygden och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. De berättade mer och betonade mer svårigheterna än det goda. Och det kanske tycks som en ynklig sak egentligen. Men det hade väldigt allvarliga konsekvenser. Det står att de fokuserade på allt som kunde gå fel. Ni vet hur det är. Tänk om det här händer. Tänk ifall det här skulle hända. Och de där personerna är så starka, vi kan omöjligt inta dem. Vi har ingen krigsutrustning. Vår träning är inte tillräcklig. Vi är slavar som har rymt, inte soldater som är tränade för strid. Hur ska vi kunna inta de här befästa städerna? Vi har ju inga katapulter eller inga stegar för att kunna ta oss in. Hur ska vi kunna klara av det här? Nej, det såg omöjligt ut. De är mycket starkare än oss. Anaksättlingar förresten, de var jättar. De tillhörde jättestammen. Och de här befästa städerna. Nej, sa de här 10 spejarna. Man måste vara realist. Visst, Gud har sagt att han ska ge oss landet. Visst är det så, men vi måste ju ändå kunna tänka logiskt. Hur ska den här armén kunna ta de här befästa städerna? Tyvärr, det går inte. Ja, visst är det förståeligt ur ett mänskligt perspektiv. De sa ju bara det som var sant. Eller hur? Det var inget fel i det. Eller? Ur ett mänskligt perspektiv så vore det lätt att tänka så här. Men vad hade de glömt för någonting? Vad hade de glömt? De hade glömt hur Gud hade lett dem i det förflutna. Visst. De hade glömt alla de under som hade hänt för dem. De hade glömt att de just gick igenom Röda havet. Att Gud utrotade en hel armé. Utan att de ens behövde skjuta ett enda pilskott. De hade glömt bort hur Gud hade försörjt dem med mat under lång, lång tid. De hade glömt hur Gud hade lett dem i det förflutna. Därför upprepade de misstagen igen. Ellen White säger att vi har inget att frukta för framtiden. Med mindre vi glömmer den väg som Herren har lett oss på och hans undervisning i vårt förflutna. Det fanns ett annat ord för det som de här spejarna visade, och vi läste om det i Hebreerbrevet. Det var otro. Otro. Gud hade lovat om landet. Och att fokusera och tala otro fick förödande konsekvenser. Kanske de inte tycktes vara så illa att bara nämna alla svårigheter som kunde uppstå. Det är naturligt. Vi måste ju kunna tänka efter om allt som kommer att kunna hända. Men det hade förödande konsekvenser. Folkets attityd förändrades. Vet ni att otro är mycket, mycket smittsamt. Visste ni om det? Otro är fruktansvärt smittsamt. Om en person ger uttryck för det så kommer det att sprida sig till andra. Var så säker. Hopp och mod gav vika åt feghet och förtvivlan hos Israels folk. De var benägna till missmod och sedan så var onda makter där för att stärka deras otro. Och den här otron kastade en mörk skugga över hela församlingen. Guds mäktiga kraft som visades, hade visat så ofta, glömdes bort. De stannade inte upp och resonerade att om Gud hade lett dem hittills så skulle han fortsätta att leda dem. Han hade lovat att ge dem landet. Så vad hade vi att vara rädda för? De tänkte inte på det. Allt sådant försvann. De litade ända, de lämnade Gud ut ur bilden och tänkte att allting beror på oss. Vilken tur att vi aldrig gör oss skyldiga till sådana här fel, eller hur? Vet ni, vi är på väg till det himmelska Kanaan. Vi kan också begå samma misstag. Fjärde Mosebok kapitel 13, vers 31. Det finns en man som hade tro här. Faktiskt två till och med. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade: låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det. Kaleb gav uttryck för tro. Han förnekade inte att alla de här hindren fanns. Men han litade på Guds löften. Ni vet, det är skillnaden mellan otro och förhävelse. Om man säger att man, eller dumdristighet. Dumdristighet är att förneka att det finns några problem. Det är inte vad tro handlar om. Tro handlar om att se problemen, men att också lita på Guds löften i det här. Att räkna med Gud. Och det gjorde Kaleb, han sa: det här är inga problem. Att tro, det är inte att se. Hebreerbrevet 11:1 säger att tro är en förvissning om det som man inte ser, eller hur? I andra Korinthierbrevet så står det att vi lever här i tro utan att se. Ibland så förväxlar vi de här sakerna. Vi tänker att tro, det är att göra det som är rätt när omständigheterna är precis som vi skulle önska. Men vet ni, då behövs det ingen tro. Då har vi inget behov av tro alls. Om omständigheterna är precis som vi skulle önska. Det är när bönesvaren tycks utebli som det är dags att visa tro. När omständigheterna är dystra, när känslorna är nedstämda, då är det dags att visa tro. Ni vet, tro, det är inte en känsla. Och det här trodde jag. Jag trodde att tro var en känsla. Det är någonting som jag måste känna inom mig för att jag ska kunna göra någonting bra. Nej, men tro är att lita på Guds löften trots mina känslor. I Profeter och kungar så skriver Ellen White så här: gång på gång under Guds folks historia har stora, till synes oöverstigliga berg av svårigheter tonat upp sig framför dem som försöker genomföra himmelens avsikter. Sådana hinder tillåts av Herren som ett trostest. När vi inte ser någon utväg är det viktigare än någonsin att lita på Gud och på hans andeskraft. Så varför leder Gud oss in i svårigheter? Varför får vi möta omständigheter som inte är gynnsamma? Jo, det är för att vi ska öva upp vår tro. Det är ett test för vår tro. Gud ger oss små problem för att vi ska kunna lita på honom i dem. Och när vi gör det så växer vår tro. Därför hade Gud lett israeliterna hit. Och de hade fått höra den här negativa rapporten också. Det var inte meningen att Gud ville inte att de skulle göra det. Men han tillät det. För att testa deras tro. Kaleb visade den här tron. Och skulle de lyssna på Kaleb. Låt oss titta i vers 32. Men de män som hade gått upp med honom sade: vi kan inte dra upp mot detta folk. Ty de är för starka för oss. Och inför Israels barn talade de illa om det land som de hade bespejat och sade: det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där, Anaks barn som kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon, och så var vi också i deras ögon. De här spejarna avbröt Kaleb när han talade tro. Och började tala illa om landet. När de en gång hade beslutat sig för att gå fel väg, så tänkte de envist hålla fast vid sin åsikt och göra allting för att motbevisa de som visade tro. De tänkte säkert: åh, titta på Kaleb här och Josua, vad fromma de utger sig för att vara. Låt er inte luras, folket. De försöker bara få oss att se dåliga ut. Vi vet hur det är. Vi är fler än dem. Lita på oss. Ett land som förtär sina invånare. De gick till och med så långt att de ljög för att hålla fast vid sin egen åsikt, sin egen otro. De sa att det var ett land som förtär sina egna invånare. Hur kunde det vara det? Det här var inte bara fel fokus, men det här var ren lögn som gick rakt emot det som de tidigare hade sagt. Om det fanns så mycket frukt, om landet flödade av mjölk och honung som de hade uttryckt sig för, om folket var storvuxna, hur kunde det vara ett land som förtärde sina invånare? Men när en person ger efter för otro, så ställer de sig under den ondes kontroll. Och ingen kan säga hur långt det här kommer att leda honom eller henne. Det står i första Korinthierbrevet 10:11 att det som hände israeliterna tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Så vad kan vi lära oss ifrån det här? Ja, en sak vi kan lära oss är att vi behöver vara mycket försiktiga med vad vi säger. Ellen White säger i Hälsa för hela människan att det är en naturlag att våra tankar och känslor uppmuntras och stärks då vi ger uttryck åt dem. Det är sant att ord följer på tankar, men det är också sant att tankar följer på ord. Vet ni, när vi talar någonting så verkar det, så kommer det att påverka vad vi tror. Om vi säger någonting tillräckligt många gånger så kommer vi till slut att tro på det. Och det är skrämmande, men så fungerar det. Det är en naturlag, säger hon. Hur viktigt är det då inte att vi talar det som är positivt, talar tro? Hon skriver också: tala otro så får du otro. Men tala tro så får du tro. Enkelt, va? Om det ändå vore så enkelt. Det är så enkelt. Om vi bara tror på det. Ju mer vi tror, eller ju mer tro vi talar, desto mer tro får vi. Ju mer otro vi talar, desto mer otro får vi. Kanske du har undrat någon gång, varför har jag så liten tro? Varför känns min tro så svag? Här kan svaret ligga. Talar du otro? Ger du uttryck för tvivel? Det gjorde de 10 spejarna. Och konsekvenserna var förödande. Kapitel 14, vers 1, så står det så här. Då började hela menigheten ropa och skrika och folket grät den natten. Jag vill säga en sak rakt ut nu. Otro skapar onödig sorg. Skapar onödigt lidande. Vet ni, israeliterna, hade de upplevt något lidande än så länge? De var där i lägret. Hade de upplevt krigets hetta? Hade de förlorat massa nära och kära? Hade de känt hunger? Hade de känt törst? De led inte brist på en enda sak. Men ändå så skrek de och klagade och grät hela natten. Många sorgsna hjärtan gör detsamma idag. De vet, de känner sig tyngda utav syndens börda. De känner att jag kan aldrig bli god nog. Jesus har lovat att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Men många människor fortsätter att vandra i mörkret. De har bekänt sina synder men de känner inte att de är förlåtna. Och istället för att prisa Gud för de löftena som han har sagt och ta fasta på dem i tro, så klagar och gråter man och sörjer. Istället så kan vi lita på Guds löften, inte för att vi känner oss förlåtna, men för att Gud har lovat att vi ska bli förlåtna. Vi kan säga, jag har Jesus som min frälsare. Jag tror att det är sant att mina synder är förlåtna. Inte för att jag känner så, men för att Gud har lovat det. Det här är vad tro innebär. Men de grät inte bara och klagade. I vers 2 så står det att alla Israels barn knotade mot Mose och Aaron och hela menigheten och sade, om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land där vi får falla för svärd och där våra hustrur och barn ska bli finens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten? Och de sade till varandra, vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten. Tillbaka till Egypten? Till det land som de hade befriats ifrån? Tillbaka till slaveriet ville de. Hellre än att möta de här inbillade problemen som de skulle möta. För det var helt inbillat. Ingen av dem hade en enda grund till varför det skulle bli problem. Om de tänkte efter på att Gud var med. Men så gör vi många gånger också. Vi tar ut problemen i förväg och lider mycket på grund av det. Moses försökte lugna folket och han sa, ni ska inte bli förskräckta och inte vara rädda. Herren er Gud som går framför er, han ska själv strida för er. Alldeles så som han gjorde för er i Egypten. Moses försökte påminna dem om deras historia. Men det hjälpte inte. Det hjälpte inte. Moses och Aaron föll ner på sina ansikten, står det i vers 5 i fjärde Mosebok 14. Då kommer Josua och Kaleb in igen. Och Josua, Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son, som var med bland dem som hade bespejat landet, rev sönder sina kläder och sa till hela Israels menighet. Det land som vi har vandrat igenom och bespejat är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och frukta inte för folket i landet, för det ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Frukta inte för dem. De talar tro. De försöker uppmuntra folket. Men folket hade godtagit de otroende spejarnas version av berättelsen och de förlöjligade och anklagade Josua och Kaleb. Och snart så hördes ett rop om att stena dem. Den obehärskade pöbeln, de greps av ett sataniskt raseri och de störtade över Josua och Kaleb med stenar i sina händer. Vi läser om det i vers 10. Hela menigheten ropade att man skulle stena dem. Då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Plötsligt så stelnade alla till. De släppte sina stenar. De såg att Gud själv hade ingripit för att stoppa deras modiska planer. De otrogna spejarna, de greps av en obeskrivlig fruktan och flydde in i sina tält. I vers 11 så läser vi. Och Herren sa till Mose, hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de vägra tro på mig? Trots alla de tecken jag har gjort ibland dem. Gud godtog inte deras otro. Han sa inte att okej, den är ursäktbar. Han beslöt att utrota folket för sin otro. Och han sa till Mose att jag ska göra dig till en stor nation. Moses han föll ner inför Guds ansikte och tog fasta på Guds löften om att Gud var barmhärtig och nådefull. Och Moses bestod det här testet och Israels folk blev inte utplånade direkt då. Förutom de 10 spejarna. Men på grund av israeliternas otro så kunde Gud inte ta dem in i det förlovade landet. Utan de skulle få sin önskan om att dö i Egypten. Eller förlåt, dö i öknen. De skulle få vandra 40 år i öknen tills hela generationen hade dött. Men de otroende spejarna, de dog direkt. Och det är fruktansvärda konsekvenser som de fick. På grund av att de talade några ord av otro. Och det hade fruktansvärda konsekvenser. Efter att de otrogna spejarna hade dött så står det i vers 39. Moses talade detta till alla Israels barn och folket sörjde mycket. Folket grät och var mycket ledsna, men deras sorg var inte genuin. De sörjde endast för Guds straffdomar. Inte för själva synden. Deras sorg var inte över deras otacksamhet och deras otro och deras olydnad. Utan sorgen var av att personer hade dött. Att de fick stå till svars för det som de hade gjort. Om de hade uppriktigt ångrat sig så skulle Gud, han kunde ta tillbaka sin dom. Och de skulle kunna gå in i landet. Men de gjorde inte det. Utan vi läser i vers 40. Men de steg upp tidigt följande morgon för att bege sig upp mot den övre bergsbygden och sade, se här är vi. Vi har syndat, men nu vill vi dra upp till den plats som Herren har talat om. Nu är de precis lika upproriska som de var innan. Förut när Gud sa, gå in och inta landet, så sa de, nej, vi vill inte, vi vill vända om till öknen, vända om till Egypten. Nu så säger Gud, okej, ni får vända om till Egypten. Och han befaller dem att göra det. Och då säger de, nej, men nej, Gud, nu ska vi inta landet. Och Moses varnade dem för det här dumdristiga förslaget. Men det står i vers 44, i sitt övermod drog de ändå upp mot den övre bergsbygden. Men Herrens förbundsark och Moses lämnade inte lägret. Amalekiterna och kananéerna som bodde där i bergsbygden kom då ner och slog dem och drev dem på flykten ända till Horma. Ett fruktansvärt nederlag led Israels barn på grund av deras otro. Slagna och missmodiga så återvände Israels folk och hade inget annat val än att dö i öknen så som de hade själva önskat. I femte Mosebok 1:45 så står det så här. Då vände ni tillbaka och ni grät inför Herrens ansikte, men Herren hörde inte er röst. Han lyssnade inte till er. Bibeln säger att vi ser att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in i det förlovade landet. Första Korinthierbrevet 10 och vers 10. Då står det så här. Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ned för att varna oss som har världens slut inpå oss. Vilka fruktansvärda konsekvenser som följde ut av spejarnas uttryck för tvivel. Och den här berättelsen finns för att vi ska lära oss att inte knota, stod det i den här texten. Att inte klaga, att inte ge uttryck för tvivel och otro. Det är bättre att bita sig i läppen. Om du känner otro inom dig, så ge in för all del inte uttryck för det. Tala tro. För Gud har inte ramlat av sin tron. Han har inte tappat kontrollen. Vi har orsak att visa tro, oavsett vad som har hänt. Kan tro ha lika förödande konsekvenser idag som det hade i Gamla testamentet? Ellen White skriver så här i Evangelism, sida 633. Låt oss vakta våra ord. Låt oss tala tro, så får vi tro. Ge aldrig, säger hon, ge aldrig utrymme för en tanke om missmod i Guds arbete. Yttra aldrig ett ord av tvivel. Det är ett frö som sås i hjärtat hos både talaren och åhöraren och skapar en skörd av missmod och otro. Hur ofta är det inte som otro yttras i Guds verk? När evangelisationsplaner kanske läggs, idéer om vad man ska göra med stor entusiasm, hur ofta dödas den inte av uttryck av otro? Vi har inte råd. Församlingen kommer inte att klara av det. Tänk på alla jättar. Ja, se på de befästa städerna. Det är så sekulärt i vårt samhälle idag. Det är omöjligt att nå människor. Ja, vi har försökt någon gång kanske, men det lyckades inte precis som vi önskade. Därför går det inte. Jag har jobbat i 7 år som församlingsarbetare i flera olika församlingar. Och om det är någonting som jag fruktar mest utav allt, så är det just otron. För den är så smittsam och den sprider sig som en löpeld. Man säger att sådana här metoder fungerar inte. Och Jesus säger, som ni tror så ska det ske med er. Bibeln säger, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. När vi lägger planer för församlingen, så kanske vi tänker att, ja Gud, varför välsignar du inte våra planer? Kan det vara att vi ger uttryck för otro? Vi sprider den här förödande smittsamma fenomenet till andra personer. Vi måste tro att det fungerar, om det ska fungera. Om vi inte har tro på att det kommer att fungera, så kommer det inte att fungera. Så enkelt är det. Som ni tror, så ska det ske med er, säger Jesus. Och tro utan gärningar är död. Det handlar inte bara om en intellektuell tro. Att ja, men jag tror, visst kan Gud fixa någonting. Och när han har rullat ut röda mattan åt oss, då ska vi gå framåt. Men så var det inte under Israels tid. De behövde gå in i vattnet när de skulle genom Jordan. Och först då så delade sig vattnet. Vi måste våga lita på Gud trots att omständigheterna inte är gynnsamma. Vi kanske inte gör någonting som skulle misslyckas om inte Gud ingrep. Vi tänker att så fort det kommer en litet hinder i vår väg, så tror vi att där stängdes dörren, nu ska vi inte göra det. Istället för att lita på att Gud vill testa vår tro. Låt oss inte inbilla oss problem. Låt oss inte skapa problem i onödan. Som vi inte har upplevt, inte har känt. Först när det blir en besvikelse, då kan vi med tro lita på att Gud även kommer använda den besvikelsen för sitt verks bästa. Men innan dess, så låt oss inte tro att dörren är stängd bara för att den, eller så länge det finns en så länge den står på glänt, rättare sagt. Jag berättade för er om sluta röka kursen som vi hade. Det kom en person på den i Jakobstad när vi hade det. Och man skulle kunna säga att de 10 spejarna skulle ha sagt, ja men titta där, det fungerar inte, vi annonserade ut, vi la ut mycket pengar för det här och det kom bara en enda person. Den här personen slutade med Guds nåd att sluta och röka. Och jag frågade henne om hon ville studera Bibeln. Hon sa inte just nu. Ja, vad skulle de 10 spejarna säga då? Där ser ni, det gick inte. Du försökte, det fungerade inte. Men jag gav inte upp. Några dagar senare så kom hon. Hon sa, vet du, jag har tänkt på det där som du frågade mig om. Och jag skulle vilja sätta, jag vet inte om jag lever till hösten. Jag skulle vilja prioritera det som är viktigt. Jag vill studera Bibeln. Skulle vi kunna göra det? Vi började göra det. Hon sög åt sig av det här budskapet som jag aldrig har sett tidigare. Hon älskade Guds ord. Och i mitt arbete så inser jag att jag måste vara hoppfull om det ska kunna bli någon framgång. Om jag har det minsta tvivel i mitt hjärta så kommer det bli så som jag har tvivlat. Och det är inte inbillad önsketänkande jag talar om här. Men vi måste våga vara hoppfulla. Och inte tala otro. Det är samma med många personer jag skulle kunna berätta om. När vi hade möteserie där så var det inte så många som församlingen hade önskat sig. Och många gav uttryck för otro. De sa, varför kommer inga människor? Åh, vi hade gjort så många ansträngningar och det kom inte så många som vi hade önskat. Vi hade hoppat på 100. Vi hade delat ut så många flygblad. Men vi måste ta fasta på de resultat som Gud ger oss. Och då när vi är goda förvaltare av det, då först kan Gud ge oss mer. Flera av de här personerna som kom till den här serien studerade jag Bibeln med. De bjöd sina släktingar och sina föräldrar och sina nära. Idag så träffar jag 16 personer regelbundet varje vecka. Som är uppriktiga och önskar att studera Guds ord. Jag vet att Gud leder. Om vi vågar lita på honom. Vi måste tro det. Vi kan inte säga, ja men sådana metoder fungerar inte. Jag vet, när jag kom till Malmö. Så var det folk som sa att, jag vet, de här metoderna som du lärt dig, de fungerar inte i Sverige. Vi använder de metoderna ändå för att nå ut till människor med evangeliet, undervisa dem i Guds ord. Människor blev döpta, det blev stor framgång. Vi åkte sen till Norrköping för att göra samma sak. Människor där sa, vet ni, det här fungerar bara i Malmö, inte i Norrköping. Jag sa, okej, men vi gjorde samma sak ändå. Det blev stor framgång där också. Människor döptes och hela församlingen blev aktiv och engagerad i verksamheten. Jag flyttade upp till Jakobstad. Vad tror ni folk sa där? Fungerar bara i Sverige. Inte här i Finland. Okej, vi gjorde det. Vi har sett. Vi ser Gud leder. Han välsignar oss med framgång. Jag har aldrig sett sån framgång som under mitt korta liv. Som jag har aldrig varit med om så stor framgång som där uppe. Jag vet att det är många uppriktiga människor som söker Gud där. Så tro är någonting som vi behöver öva. Vi behöver våga lita på Gud, trots att vi inte ser att omständigheterna är gynnsamma. Det var 2 kvinnor som gick i en trädgård. Och den ena kvinnan grät hejdlöst. Den andra kvinnan var lycklig och glad. De gick genom samma trädgård där och efter ett tag så frågade den här lyckliga kvinnan, varför gråter du? Och den ledsna kvinnan sa, ser du inte den här trädgården? Se på alla tistlarna. Se på det här ogräset som är där. Och det är törner här på den här rosen. Den andra kvinnan sa, men varför ser du på de sakerna som är negativt? Visst, det finns de här sakerna. Jag förnekar inte att de finns. Men gläds istället åt doften ifrån den här rosen. Gläds åt fåglarna som sjunger här in, här i. Se på rabatten och hur fint det är upplagt här. Fokusera inte på det som är negativt. Och då kunde hon vara bra mycket lyckligare. Många människor, många av oss går igenom vårt liv. Och vi fokuserar på det negativa, allt som kan gå fel. Det är inte en lycklig existens. Men att leva med tro, med en positiv tro, det kan förändra vårt liv och göra att vi kan känna oss använda utav Gud. Kanske är det någon här idag som Guds ande har talat till. Och som inser att de behöver börja tala mer tro. Utan Jesus, han längtar efter att ge dig tro. Han längtar efter att stärka den tro som du har. Hur många här inne skulle vilja säga, jag vill ha större tro? Är det någon som vill säga det? Amen. Vi alla önskar det, eller hur? Vad kan vi göra för att få det? Svaret är ganska så enkelt. Vi kan tala tro. Så får vi tro. Låt oss göra det. Är det någon som skulle vilja anta den utmaningen här inne? Får jag se din hand i så fall? Prisa Gud. Låt oss ta fasta på det. I det att vi böjer vårt huvud. Vår himmelske far. Tack för ditt ord. Herre, tack att du har gett oss dem som ett exempel på vad som kommer att, vad, de problem som vi kommer att möta. Tack att vi kan lära oss saker från Gamla Testamentet. Herre, du ser vår otro. Hjälp oss. Vi väljer att tro. Så som den mannen som hade en sjuk son. Han utbrast i förtvivlan. Jag tror, hjälp min otro. Vi vill göra det just nu. Vi vill uttrycka vår tro, Herre. Trots att vi kanske inte känner oss som om vi har stark tro. Men genom att uttrycka det, Herre, så kan vi styrka det och vi tackar dig för det. Jag ber för varje person här inne som har fattat det här beslutet. Du ser att vi önskar att tala mer tro. Och vi vill lita på och tacka dig för att du kommer också att ge oss en större tro. I Jesu namn jag ber. Låt alla säga. Amen.